Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
–2019 har varit ett fantastiskt år för podden Spännande möten. Vi har gått från 200 till 300 lyssningar i veckan för ett år sedan till stundtals över 2000 lyssningar i veckan. Totalt sett över året så har ni rattat in de här 54 avsnitten en bra bit över 50 000 gånger. Helt otroligt om du frågar mig. Jag vill passa på att tacka dig som lyssnat, oavsett om du följt varje avsnitt slaviskt eller kanske bara lyssnat då och då. Och naturligtvis oavsett var du bor, om det är så i Lerum eller Uganda. Yes, det finns faktiskt en lyssning registrerad där. Nästa år så kommer vi satsa ännu hårdare på fler superintressanta gäster och en egen webbsida. Det här året avslutar vi med en liten gästkavalkad med några intressanta utdrag och smarta tips. Här kommer det tur och ordning. Politiken Anna-Maria Corazza Bildts åsikt om Storbritanniens Boris Johnson. Föreläsare Aron Andersson om att relatera till sin omgivning. Bryggeriet Poppels grundare Mats Wahlström med tips om vilken öl du ska bjuda på. Friidrottstränaren Yannick Tregaro om Patrik Sjöberg. AI-guren Amer Mohammed om hur det gick till när han fick jobb på Stena Line. Funktionsläkaren Peter Martin om varför vi bör akta oss för spenat. Löparen och utesovaren Marcus Torgeby hur han träffade sin fru. Rymddesignern Cecilia Hertz framtidsspaningar. Och slutligen biohacken Martina Johansson om hur du ska välja nyttigaste maten för att klara ditt nyårslöfte. Vi hörs igen den 9 januari 2020, då med Sara Mohammed som gäst. Till dess, krama om en vän och ta det vackert med nyårsraketerna. Ha ett riktigt gött nytt år!
Boris Johnson är en av de värsta politiker och regeringschef tyvärr nu som jag träffat i hela mitt liv.
Varför då?
Överallt i hela världen, Europa. Jag träffade en del. Jag brukar inte ge personliga bedömningar. Jag brukar bedöma politiker för sina gärning. Men han är en dålig person. Och jag träffar honom personlig. Jag tycker inte den person som har integritet. Jag tycker det är en primadonna som drabbar hela sitt land och sin befolkning och oss också här i Sverige och Europa, för det har konsekvenserna på oss också, hur han nu ska kanske påminna alla, han är nu Storbritanniens statsminister och har varit utrikesminister och partiledare av Tory-partiet, konservativa partiet som är ledande partiet, så det har en betydelse att han är en dålig person. Sätter sin egen makt och sin egen ego före allting annat och har ingen värderingar, så styrs bara av opportunism. Så jag har utmanat honom i München Security Conference, jag brukar gå varje år där du har alla möjliga makthavare, och han var på en paneldebatt. Ska jag berätta för dig?
Absolut.
Han var på en paneldebatt, du hade John McCain, väldigt berömd, du vet, senatör. Han har alltid varit jättestor personlighet. Han leder kongressen, delegationen och så vidare och så vidare. Nu det finns McCain Institute, jag menar stor. Sen du hade Poroshenko som var på den tiden, det var på 2 år sedan. Ukraina president i mitten av kriget som berättade om krig i Ukraina och allting möjligt med ryska aggression och du vet krimannektering, som också någonting som jag varit väldigt engagerad. Du är svartlistad av Putin, på grund av min engagemang för Ukraina. Så det är något jag känner
väldigt... Du är svartlistad av Putin?
Ja.
Så jag, vad innebär det? Du kan inte åka till Ryssland?
Jag har vistelseförbud. På grund av att jag har stått upp alla dessa år som medlem i Joint Commission för Ukraina mot Ryssland.
Okay.
För ukrainska folket på deras sida, från Majdan-tiden. Så det var något som engagerade mig. Och sen det var holländska utrikesminister som jag känner väldigt väl. På den tiden vi hade jobbat tillsammans som valobservatör i Bosnien. Det är många som jag känner, de kommer från, vi hade träffat på Bosnien-tiden. När jag kom in i Europaparlamentet, jag kände så många redan i korridoren. Så i alla fall, och sen det var Boris Johnson. Så han pratade i slutet, den vanliga teatral sätt att överprata, överskrika, över allting. Hans stil som är allting överdriven. Och sen han sa, and finally... We will have the liberation from Europe. Och det tycker jag var bara för mycket. Varför det? Liberation. Befrielse från Europa. Som om det var liksom andra världskriget, Normandie. Förstår du? Typ De Gaulle och Churchill på barrikaderna i London. Radio Free Europe kind of thing. Så jag kommer i alla fall Gunnar från en familj som har drabbats väldigt hårt. Att första världskriget och andra världskriget. Både min mammas familj och min pappas familj. Och min pappa är 90 nu och han berättar fortfarande när vi är i Tabiano Castello på terrassen. Han säger, du ser där, du hade brittiska flygplanen som bombade. Och på den tiden det var inte precision. Och deras mål var att bryta den här bron. Men det var också flyktingar på väg som drabbades och så vidare och så vidare. Och den området har bombats där och där har vi drabbats. Och min farmor var liksom röda korsare och i vårt familjehem vi hade alla flyktingar som kom. Och vi hostade alla flyktingar och hon och de ger inte bara mat men också... medical care till alla som var liksom naturligtvis du kan tänka dig skadat från kriget. Så det är någonting som är i min familj. Min mamma berättade hur i Rom SS styrkor tagit unga judarna och rekryterade och tagit judarna till koncentrationsläger. Du hade människor som svimmade på gator och torget, hur hennes bror flyr från rekrytering. I slutet av kriget rekryterade alla 15-åriga och så vidare. Och du vet att allt som man gjorde mot NSS, de tog 10 italienare och bara skjukade dem som revansch, retaliation. Så allt i den här har jag hört hela mitt liv. Så när Boris Johnson, jag måste vara lång i det här berättet, för jag landar i vad betyder liberation of Europe? Liberation of Europe betyder befrielse från nazism, befrielse från Hitler, befrielse från förintelse, det betyder Auschwitz befrielse, det betyder befrielse från fascism. Det går inte att använda den ord för Brexit.
Nej.
Särskilt att, som jag sa till honom, vi är alla tacksamma. Mina barn ska vara tacksamma till britterna. Det får utan britterna och amerikanerna. Vårt historia skulle vara annorlunda. Vi vet inte vad skulle ha hänt med Hitler och Stalin och Mussolini och så vidare. Hitler och Stalin mest. Så det vi pratar om. Så jag gick upp på talarstolen. Det får Manchester Security Conference. Du får ställa frågor och så vidare. Så jag sa någonting till, där vi känner dem alla, jag sa någonting till McCain, tack för allt du gör för Ukraina, jag sa någonting till Poroshenko. Och sen jag gick till Boris Johnson och sa, oh, by the way, the word liberation of Europe has a meaning in our history and it's just bad taste to use it. Och sen, the moment jag sa det, det var liksom upload, I mean, det var 500 personer i det här laddade rum, 5 generaler från NATO, alla möjliga utrikesminister, försvarsminister, experterna, ta. Och jag ska aldrig glömma Edward Lucas som är editor of The Economist och han är den absolut främsta Brexit-kännare. Han applåderade. Det var en stor applåd. Så det här är min encounter med Boris Johnson. Och sen han naturligtvis reagerade väldigt dåligt. Han tycker, vem är hon? What the hell does she want? Who the hell is she? Och han gick till en hel beskrivning, totalt gett bort sig om vad liberation betyder. Och sen att The Guardian hade dagen efter det, och alla medier i hela Europa och hela världen. Men jag var intervjuad med The Indian Times. Det var liksom... Och de hade naturligtvis The Oxford Dictionary beskrivelse av vad liberation betyder, som var 100% på min sida, som han gett sig bort totalt i den här.
Ja, det var en
A long story
det
short.
Väldigt, väldigt intressant.
Men man ska inte slarva med vår historia av förtryck under andra världskriget och med förintelse, med Hitler, med allt i den här. Man kan inte slarva med den.
Ja, men det är ju så på något sätt. Och när jag är ute och föreläser pratar jag mycket om tacksamhet. Och det är få saker idag som man ser så mycket så bra forskning på som tacksamhet, hur det skapar oxytocin i kroppen, alla så här bra hormoner och allt vad det än är. Och tacksamhet, det är ju lätt att vara tacksam när livet går bra. Ja, men jag har precis haft en ny poddinspelning här, jag har haft en massa nya lyssnare, bla bla bla, jag har löneförhöjning, livet är bra, så. Jag är jättetacksam, åh vad tacksam jag är. Det är ju jättelätt. Utmaningen är ju att vara tacksam när livet går åt helvete.
Ja, det måste vara oerhört svårt.
Och nyckeln till det i min värld är perspektiv. Och jag lärde mig om det där när jag var liten. Vet du, vid ett tillfälle när jag fick cellgift, så jag och mamma delade rum med en annan pojke och hans mamma. Och för varje gång jag spydde en gång av mina behandlingar, så spydde den andra pojken tre. Och jag vet att det kan låta sjukt, men alltså, det gav mig perspektiv. Det fick mig att känna att men, jag har det ändå bra. Det gjorde mig tacksam över min situation.
Är det ditt sätt att ge perspektiv också till andra människor som också har hamnat i rullstol och kanske inte har riktigt de perspektiven eller det sättet att ta sig ur?
Jag tror det mycket. Och jag tror inte bara att det får folk i rullstol, utan det är även mycket så här feedback jag får på mina föreläsningar, att de ger väldigt mycket perspektiv till folk. Och få folk att fatta, men jag har det ganska bra ändå. Jag kan välja att fokusera på de sakerna i mitt liv som är riktigt bra, istället för att fokusera på de sakerna som inte är bra.
Vad har dina föräldrar betytt i hela den här processen, alla de här händelserna?
Otroligt mycket. Mamma och pappa är mina största hjältar. Och så här i efterhand, jag fattar nästan inte hur de orkade. Alltså, hur pallar man? Du vet, det var jag på sjukhusen, så var det brorsorna, och så var det hus, och det var jobb och lite vänner på det. Och så här. Hur fixar man det? Alltså, jag är så imponerad av dem, så det finns inte.
Hur hanterar de det här?
Jag pratade med mamma om det där för ett tag sedan. Vi åkte bil ihop, och så ställde jag den frågan, hur orkade ni? Och då sa hon, vad hade vi för val?
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det fanns inget alternativ. Man måste bara lösa problemet.
Du hade någon annan som pushade dig mycket. Du hade någon personlig assistent, har jag läst mig till.
Ja, Thomas.
Ja.
Vi är fortfarande vänner idag. Alltså, när jag efter operationen där så gick jag med rollator och sådär. Det livet var ju tufft. Men då behövde jag hjälp med mycket. Så jag Så jag hade tre olika assistenter, men den som verkligen som så här satte så här mer bestående intryck var Thomas. Och han var otroligt duktig på att så här få mig att våga prova saker och pusha mig och så här, men kan vi hitta på något roligt, kan vi göra något så här? Ja, och vi gjorde allt från att jag tror vi var så här klättra klättervägg till att vi kröp i några grottor ute på Värmdan. Hade någon kompis som guidade i några grottor, så vi kröp runt där, alltså jättesmå tajta grottor där man knappt kom igenom. Det var ju ganska klaustrofobiskt och sådär, men vi gjorde det där. Och ja, men så här i efterhand kan jag fatta hur mycket det där gav, och våga se de här möjligheterna istället för att se alla begränsningar.
Man ställer krav på det också, jag har förstått.
Ja, absolut. Ställer krav på att göra så mycket jag kunde själv. Och det där tror jag också är en sån här framgångsfaktor. Får man inga krav på sig så blir man ganska odräglig.
Hur upplever du andra som råkar ut eller som har någon sorts handikapp, att man ibland kanske ställer lite för lite krav på dem i skolan eller något sånt där? Att man inte mer tycker synd om människor än att man
absolut
ställer krav? Att...
Alltså vissa saker kan vi kanske inte göra. Där kan vi inte ställa krav. Men vi ska ställa krav på att man ska göra de sakerna man kan göra, även om det kanske är lite svårt att göra de sakerna. För annars så gör man dem en sån otrolig björntjänst. Och det där har jag sett så mycket inom idrotten. Vi har haft på läger och sånt, så har det varit så här, prova på att så här, ungdomar har fått komma dit och testa typ friidrott eller vad det har varit. Och det är ofta föräldrarna med, och så ser man typ i matsalen nu så här, föräldrarna går och tar mat till sin unge och grejer och donar och hjälper dem med allt. Och det där är hopplöst. Alltså, det tar ju 2 år att göra dem till normala människor liksom.
Det låter lite så i skolan också ibland.
Ja, det är samma. Och det där är den största björntjänst man kan göra, speciellt med funktionsnedsättning, och inte ställa krav. För att de blir så curlade och som de kommer aldrig ta tag i sig själva om man inte vågar ställa krav.
Men har du diskuterat det här med andra föräldrar eller med lärare? Eller
men det händer att jag får frågor ifrån föräldrar och lärare som är ute och föreläser. Och jag säger det, ni måste våga ställa krav. Jag fattar att det är svårt. De här, så här grejerna som man gör man ju av kärlek, tänker jag. Ja, men jag tar mat och hjälper till av kärlek för att jag vill hjälpa mitt barn. Och jättebra, men det blir inget bra. Och som på rullstolar till exempel, tidigt fick jag jättebra hjälp att hitta en bra rullstol och förstå den rullstolen skulle vara och hur jag kunde göra med den. Och hade aldrig några tippskynd på den. För på rullstolar kan man ha så här litet stödhjul längst bak så att man inte kan tippa bak helt enkelt. Och det kan vara smidigt innan man har lärt sig balansera på bakhjulen. Men har man det där stödhjulet så litar man på det. Och till slut så blir man aldrig fri från det. Och det där är så här första grejen. När jag ser så här barn och ungdomar sitter i rullstol och de har den där stödhjulen, så pratar jag med dem och så pratar med föräldrarna. Det här måste vi ta bort. För ditt barn måste lära sig bli självständigt. Det kommer de aldrig bli om de har det där stödhjulet.
Hur blir reaktionen oftast?
Och föräldrarna är ofta ganska skraja. Ja, men tänk om de ramlar bak och slår sig. Ja, men då får de göra det. Det är ungar som lär sig att cykla slår sig också för tusan. Du kan inte säga att du ska cykla med stödhjul resten av livet. Men barnen brukar ofta vara peppade. Ja, kul, så äntligen. Sådär. Men det ligger väldigt, väldigt mycket hos föräldrarna. Så det är klart att barnen är rädda ibland också.
Men ni är ändå himla duktiga på att kombinera öl med mat. För ni har ju lite, till och med lite recept på era flaskor. Och,
ja.
och vi pratar inne på det med sociala medier. Där finns det ju också ett recept. Och drick den här ölen till den här maträtten. Eller till den här, vad det nu kan vara, ost eller till med efterrätt och så vidare. Så tänkte jag säga att jag ska ge dig några exempel och så talar du om för mig vad du tycker att
vad du ska dricka.
Ja.
Ja.
Och då tar vi börja med det som är det mest enkelt och västkusten, det vill säga räker.
Räker. Ja, så jag tycker såklart funkar ju en pilsner till räkorna. Det kan nästan vara så att man behöver gå, att det kan vara att man vill gå mot internationella lager.
Alltså man ska inte ha för mycket smak på ölen.
Så det är en väg att gå då. Mm. Som jag kan tycka funkar väldigt bra. Och sen så har vi en öl som jag säkert kommer att nämna vid fler tillfällen här nu när jag ska rekommendera. Det är ju vetebaserad öl som ju parar väldigt bra med det mesta i matväg. Så då har vi en öl som heter vitt, belgisk vitt.
Så veteöl är bra med räkor?
Veteöl funkar med väldigt, väldigt många olika maträtter.
Om vi tar sill och potatis då?
Sill och potatis, ja, men vi är ju där. Vi är fortfarande där.
Vi är fortfarande
där. Vi är pilsner, modern lager, lite beroende på vad det är för sill.
Okay.
Såklart börjar den bli kladdigare, sillen. Mm. Att du liksom, du vet, du har lite...
senaps.
Ja, precis. Inte senapsill då, men kanske om du tänker vad heter de, när du har
kräftmarinerat.
Ja, exakt, precis. Men då kan man faktiskt börja tänka sig lite åt pale ale-hållet. Det beror lite på hur den där krämen är. Men det kan matcha väldigt bra med de här lite blommigare smakerna då. Mm.
Om vi tar fisk i största allmänhet, säg att vi tar vit fisk då, torsk eller något sånt, om du kokar eller steker den.
Ja, men då är vi i, definitivt i veteölsland. Och då skulle man kunna säga till exempel, vi pratade om den här crowdsourcade ölen som är öltypen Saison. Mm. Den hade varit fin.
Alltså vinbärsölen menar du?
Ja, det var inte så. Det beror på, vi hade svart vinbär i den ett år, så hade vi röda vinbär, då fick den fick bara som en lätt antydning. Så du kan ju tänka dig lingon, och så gillar vi på västkusten. Så kan man nog tänka sig att det röda vinbär där hade, det tror jag inte hade varit fel då, till viss typ utav torsk. Ja.
Om vi går in då på grillen och köttet då. Ja. Så att en grillad, vad ska man säga, en grillad oxfilé eller en bra grillad bit kött. Var någonstans landar vi då tycker du?
Så ofta så har du ju lite tillbehör till den då. Ibland är det ju bearnaise eller så är det ju att du jobbar med kryddsmör eller sådär. Så
ja, eller någon grillsås kanske.
Så det är ju mycket smak, och då behöver du ha mycket smak på andra sidan för att möta upp. Så då funkar det ju oftast väldigt, väldigt bra med en India Pale Ale eller till och med en dubbel IPA ibland då. Mm.
Så lite mer kraftigare ölsmaker också då?
Ja, det är ju en huvudlinje att gå. Du kan ju tänka pilsner, vete, pale ales, och så kan du tänka India, double pale ales då. Mm. Och till exempel om du går hela vägen ut mot hamburgare med bacon och dressing, ost och gurka och liksom. Ja, men då, det behövs ju...
Lite fjongiga.
Ja, men om du vill att det ska möta upp, eller så vill du ju, så kan du gå andra vägen och gå pilsnerhållet, och då vill du ju få komma åt fräschören, någonting som lättar upp i allt det feta liksom och i allt det kladdigare.
Så man kan gå två vägar?
Ja, det kan du efter, när du har mycket fett så kan du gå mot syran helt enkelt i ölen då. Då får ju du en lätt upplevelse, lättar upp. Och så smakar, får du inte så mycket smak tillskott, så du får ju liksom inte en... Så det går att gå båda vägarna.
Sen går vi liksom till det här med efterrätter, och jag har ju, vilket ju mina vänner tycker är mycket märkligt, att jag tycker det är väldigt gott med öl till olika sorters kakor eller kaffebröd.
Ja.
Är det onormalt?
Det är inte så många som har upptäckt det ännu, men det blir fler och fler som upptäcker det. Så det är ju inte onormalt alls.
Vad skulle du välja till, den, alltså sötsaker egentligen kan man ju, om man generaliserar lite grann då?
Ja, så att du har, så oftast är du ju på de mer alkoholstarka. Så klart att olika typer av stouts funkar ju väldigt bra. Beroende på vad du har för frukt sådär, så finns det också en ölstil som heter barley wine. Som är också är runt ofta 10-12% kan man få att lagra och sådär. Funkar också oftast jättebra. Vi har till exempel lagrat ett barley wine på vitvinsfat då. Semisöt vitvin. Blir fantastiskt till olika typer av efterrätter.
Någonting som jag, min egen upplevelse var den mest stout. Jag gillar ju inte den typen av öl överhuvudtaget. Tycker att det smakar för mycket bränt och sådär. Men jag var vid någon sån här ölprovning och så skulle vi då som femte öl prova stout. Jag tänkte, ja, det blir ju sådär gott. Mm. Och så hade man då en Roquefort-ost till.
Ja.
Och jag gillar inte Roquefort-ost heller.
Nej, nej. Det är sämst.
Två jättedåliga grejer och tyckte jag, okej, då får man väl välja det med då. Ah. Men när jag provade det, det var en av mina största smakupplevelser, eller sensationer, där jag kände att jag hade ingen aning om att jag skulle få den här typen av upplevelse. Mm.
Så det är en klassisk kombination när man verkligen vill överraska folk. Mörk, tung, stout och Roquefort-ost. En annan som väldigt oväntad är ju porter och ostron.
Porter och ostron?
Ja, det är också en sån klassiker. Ögonöppnare för många. Hur funkar det här liksom? Ja, det funkar jättebra.
Har du några fler sådana här liksom överraskningsgrejer?
Nej, de sparar vi till restaurangen öppnar helt enkelt.
Ja, jag vet ju att ni har någon glassöl eller någon.
Ja, så vi gjorde ju en öl tillsammans med våra kollegor eller våra grannar här, Triumfglass. Då höll vi på länge och funderade runt humle, om man skulle kunna göra någonting med den här aromatiska i humlen. Men vi kände till slut att vi ville just jobba med stout. Så vad vi gjorde var att vi gjorde en stout-rippel. Så vi kokade ner stout. Jag tror vi kokade den i 72 timmar.
Oj!
Så den blev tjock, tjock, tjock. Och sen så...
Den kunde man äta med sked.
Ja, den kunde man äta med sked. Och så ripplade vi den då i vaniljglass. Och det blev ju en dundersuccé. Till och med mina döttrar gillar den.
Okay.
Och det är en ganska vuxen smak. Du får ju mycket bäst. Du får ju liksom en smakbrytning mot den söta vaniljglassen sådär. Du vet ibland när du äter något så känner du att det kittlar lite bak i gummen och du behöver ta en klunk eller tugga till liksom. Då har du ju lyckats som bryggare.
Ja, okej, det är måttet.
Ja, det är ju ett utav måttena liksom. Mm. Att du, det är någonting där som gör att du måste ta en klunk till liksom. Den känslan fanns definitivt i den glassen då. Framlockad utav stouten.
Nu, vi sitter ju här en fredag och nu har vi ju gått igenom en del maträtter och satt till öl på det. Och innan vi började så hotade jag med att säga, nu får du sätta upp en sexrätter så här, ja. Och så får du säga vilken öl vi ska ha. Men jag tycker ändå att vi har nästan gjort det. Men om vi säger så att någon ska ha, utav lyssnarna ska ha lite folk hemma på en lördag. Så kan man ju välja något av de här rätterna och välja till lämplig öl och så vidare. Men vad skulle du säga att man ska ha som välkomstdryck? För ofta är det, ja, men då öppnar vi en flaska champagne eller så är det något sånt. Men man ska ta en välkomstöl. Vad tycker du man ska ha då?
Så just nu är ju vi, det finns ju en ölstil som heter suröl.
Vad är det?
Då använder man sig utav mjölksyra. Och skapar en väldigt tydlig syrlig ton. Och sen så jobbar man mycket med frukt. Så vi har gjort en sån som vi helt enkelt kallar för Sour Fruit Ale, Strawberry Daiquiri. Så jobbar vi med jordgubb såklart då. Strawberry Daiquiri, vi har lite mynta i den. Och så är den här underbara syran. Väl kyld, mycket mer kyld än vad du skulle vilja ha. Så är det en fantastiskt fräsch upplevelse. Kan du pynta den med en jordgubbe eller kanske en limeskiva och ett litet myntablad. Servera som lite mer cocktailliknande former. Fantastisk entré.
Men hur var din relation med Patrik, så här, bortsett från själva höjdhoppsträningen och det här? Och hur har den förändrats till det där nere idag?
Ja, men alltså det var ju lite jag är evigt tacksam Patrik verkligen, att han var jätteschysst mot mig alltid. Och men han måste ju också tyckt vara rätt jobbigt ibland liksom, ha en jävla skitunge hängandes efter sig hela tiden liksom.
Hur stor åldersskillnad är det med det?
Ja, men det är ju ändå, vad fan är det? Han är väl 65 och jag är 78, så att det är ju många år.
Ja, det är 13 år det.
Ja. Ja. Och just men han verkligen, jag vet att han också betalade för mig liksom i vissa sammanhang och sådär liksom, så att, och på något sätt så tror jag att han trivdes. Jag var ju väldigt motiverad, som sagt, har alltid varit, och jag ville ju bli väldigt väldigt bra, så att jag liksom, och jag, även om jag var så pass mycket yngre och inte lika bra som dem, så gav jag ju allt, alltid. Det fanns ju ingen liksom, och det kanske också kunde vara lite inspirerande att jag försökte hänga på. Jag hoppade ju 2,17 i höjdhopp redan när jag var 18. Så att jag blev ju bättre och bättre på vissa saker. Så var jag ju väldigt så här elastisk och grej om att hoppa häckhopp eller sådana här övningar som jag ändå kunde vara med och konkurrera lite grann. Men det är klart att jag inte kunde liksom konkurrera med honom i de åldrarna, och vi tränade ju inte jättemycket tillsammans heller. Men alltså sen, det som hände sen när Viljo dog, då för mig, just det här med de sexuella övergreppen var ju inte någonting som jag... jag hade ingen koll på om han liksom hade förgripit sig på andra eller liksom, och jag tyckte inte att jag mådde så dåligt utav det. Det är ju också... jag gjorde inte det liksom, och det är ju det är väldigt komplext. Jag kan inte gå in på det för mycket heller liksom. Men när han dog så var det ju ändå på något sätt skönt också. En del utav liksom, kommer ihåg, jag kände mig fri lite grann liksom, Viljo dog ju väldigt plötsligt, alltså av en luftbubbla i kroppspulsådern. Den bara exploderade. Och liksom, han hade klagat på lite smärtor i magen sådär, men att han skulle gå bort är ju ingenting som jag tror någon hade tänkt. Jag kommer inte ihåg hur gammal han blev, liksom, men runt 50 liksom. Så det var ju liksom, men det var ju jättehemskt, och jag hittade honom död hemma liksom. Jag öppnade dörren, så jag hade nyckeln. Kom hem till honom på morgonen och så ligger han död i hallen. Det var ju en upplevelse som inte går att... en av de hemskaste upplevelserna jag har varit med om. Eller det är nog den hemskaste upplevelsen jag har varit med om. Så att... Nej, men
hur förändrades din relation till Patrik då?
Ja, men det var ju det som var din fråga, men alltså då var det ju inte, då var det relationen ändå bra. Vi kom nog kanske ännu närmare varandra där ett tag. Jo, men det gjorde vi. Så gick åren, och sen så
var det lite... Patrik släppte ju sin bok där då liksom när... Där han gick ut. Innan så var det ju ingen som visste om det här med de här övergreppen. Och när Viljo dog så var det för mig liksom ett avklarat kapitel. Men då kände väl han och en del andra att det var... Att det var viktigt att det kom fram och att man kunde hjälpa andra. Och sådär liksom. Men så att när han släppte boken så... Så visste jag ju inte att han skulle liksom skriva om det här. Och det var ju någonting som jag liksom... Det var ju liksom en hemlighet, eller man ska säga, som jag bar med mig. Och som jag hade inte berättat det för någon av mina vänner eller föräldrar. Eller Emma som jag då var liksom ihop med. Så att... jag fick ju liksom en dag på mig att förbereda egentligen då liksom alla mina vänner och familj och så där, att det här skulle komma ut. Och det var väl kanske inte så, det kände jag var lite, det var inte så schysst, det kunde han väl ha sagt lite tidigare tycker jag. Men och då efter det sen så i hela den här liksom, det blev ju ett otroligt genomslag får man ju säga liksom, det var ju första sidorna känns det som på alla medier i flera dagar, alltså veckor liksom, där det var verkligen väldigt väldigt stor nyhet. Och jag tror att det kom ut väldigt mycket positivt ur det, men Patrik var också väldigt aggressiv och mådde väl inte helt bra heller. Eller han kändes ju, han ville ju hitta en syndabock. Och det vad som är vad och vem som visste vad eller inte visste vad liksom, den jag höll mig ganska utanför den diskussionen liksom, men Patrik anklagade ju både liksom klubben, våran klubb då liksom Örgryt IS och Svenska Friidrottsförbundet och Göteborgs Friidrottsförbund, och det blev ju en himla röra där det blev stora konflikter. Jag höll mig liksom ganska utanför det, för jag orkade inte med det liksom. Men Patrik ville ju också att vi skulle gå ut och berätta liksom våra stories, men jag kände inte för det. Och så efter det så har ju liksom relationen blivit mycket mer... Vi är kylig liksom. Vi umgås inte som vänner. Sen så respekterar jag ju verkligen Patriks känslor för detta. Och jag hoppas att han respekterar mina känslor liksom.
Och sen är vi väl framme någonstans i höjd med Stena Line.
Ja, precis.
Och jag funderar lite så här, alltså att Stena Line då, det är ju då för mig ett relativt gammalt företag i en väldigt gammal bransch.
Mm.
Redarmiljöer med bruna teakväggar.
Ja, precis.
Stora målningar på gamla chefsredar.
Det är lite så.
Och det känns ju som att där kastar de in handgranat i organisationen.
Ja, det var det de sa också till mig efteråt. Att det var det rekryterarna hade sagt. Det som hände var ju att vi hade ju sålt det här appbolaget. Så jag började investera lite i bolag här och där. Visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men så fick jag ett samtal då från någon headhunter. Som frågade så här. Ja, jag läste om dig och ditt appbolag och sånt där. Ja, kul. Ja, Stena, de behöver någon app-expert. Jaha, okej. Okay. Ja, kan du tänka dig att jobba med dem? Alltså det, jag har varit entreprenör. Aldrig jobbat för någon hela mitt liv fram till den punkten. Och helt plötsligt är det så här, som att någon frågar mig. Vill du jobba för Skatteverket? Så jag tänkte, ja, men jag har aldrig varit sagt nej till ett möte, jag är aldrig den personen. Jag tänker, jag tar väl alla tillfällen att träffas, man vet aldrig. Så jag tänkte, ja, men jag tar det mötet. Så jag gick dit, nu efterhand inser jag ju att jag var extremt arrogant, för jag behövde inte jobbet. Men jag tänkte att jag ska säga till dem vad jag tycker om stora bolag och vad deras problem är. Så jag bara la ut det hela. Ja, ni är arroganta, ni har IT-avdelningar. Jag menar, vilket modernt bolag har en IT-avdelning idag? Det är bara bolag som har råd med det. I ett startup eller ett litet bolag eller Spotify eller vad det nu kan vara, så finns det inte IT, utan det finns bara utveckling. Om det är affärsutveckling eller programmeringsutveckling, det spelar ingen roll. Det finns en grupp som har hand om en funktion oavsett vilka kompetenser de har. Medan ni har, ja, de är IT och de behöver inte veta allting, och vi är affärsutveckling, det är vi som ska veta allt. Och, så jag sa precis vad jag tyckte och tänkte. Så gick jag ut därifrån och tänkte, ja, de kommer aldrig ringa. Men så tog det typ 3 timmar eller något, så ringde den här rekryteraren då. Ja, alltså, jag vet inte vad du sa där inne, men det var en viss hatkärlek i deras respons. Jag bara, okej, okay, så vad vill de nu då? Ja, de vill att du ska börja. Jaha, okej, okay, men jag hoppas jag var tydlig med vad jag tycker och sånt där. Det är inte så himla lätt att kontrollera mig. Nej, de var med på det. Ja, ja, visst. Så jag gjorde lite psyktester och sånt för jag skulle få en chefsposition. Så personlighetstester och sånt. Och så kom de fram till då att jag var den första i deras rekrytering som hade fått helt gult. Nu kommer jag inte ihåg vad det innebär, men jag hade helt gult. Inga andra färger, bara gult.
Och ja, den här färgskalan, ja, rött och gult och, ja, och blått och grönt.
Och jag tror det har att göra med kreativitet eller något sånt där, jag vet inte. Eller craziness eller ostruktur eller något sånt där. Vilket stämmer ju in alla de triggerna. Så och då sa han så här, ja, jag har gått igenom testerna med dem och jag har sagt till dem att anställa dig är som att slänga in en handgranat i organisationen. Och jag tänkte, ja, det är ju passande när de heter Mohammed också. Det är... Så han skrattade så fan. Jag bara, nej, jag skojar. Jag bara, fan, vad är det? Du behöver inte vara så allvarlig. Så han bara, okej, ja, visst, det var kul. Nej, så jag började där och ganska tidigt så... Det som chockade mig med, jag började på IT på den delen, för då fanns det fortfarande en IT. Nu tror jag inte det finns längre, men då fanns det. Så jag började där och jag minns tydligt så här. Det satt en tjej och programmerade någonting. Så jag gick förbi så tyckte jag, fan vad ball det här verkar. Satte mig ner bredvid henne, vad gör du för något? Ja, jag ska, kommer inte ihåg vad det var, men det var någonting med en knapp som skulle ändra färg när man gjorde något speciellt. Ja, ah, okej, okay, coolt. Så, ah, och varför ska du göra det för? Ja, ah, men det står här i min tasklist. Ah, ja, jo, visst, men varför? Nej, men det står här. De har sagt att jag ska göra det. Jo, men det fattar jag. Men vad är problemet? Vad är det du försöker lösa? Vad hoppas du på för resultat? Ja, ah, jag vet inte. Ah, hur många är det som inte kan hitta knappen nu? Ja, ah, jag vet inte. Okej. Okay. Men du bara sitter här och gör då? Eller jag förstår inte. Ja, ah, det är väl det är mitt jobb. Ja, men ditt jobb är väl att ifrågasätta också. Och kanske komma på egna nya lösningar. Du har ju kunskap som inte de har. De måste ju tala om för dig vad problemet är. Inte vad du ska göra. Det löser väl du själv. Nej, de har sagt till mig att göra det här. Och då blev jag så här helt paff. För det första så kunde jag inte fatta att ett bolag... Jag menar, i ett startup så vet man allt. Alla vet allt. Vi har inte råd med någon som inte vet hur bra sidan konverterar. Eller hur många är det som startar upp en app... Och inte trycka på login. Eller hur många är det som trycker på login men sen stänger ner. Vi vet allt. För vi har inte råd att inte veta. Hur kan ett bolag som omsätter 12,5 miljard inte veta? Jag blev helt fascinerad. Jag tänkte, fan, om ni hade vetat, då hade ni gjort 120 miljarder. Så jag blev så helt chockad. Så jag skickade iväg ett mejl till Stena Line-ledningen. Och det skapade en jävla våg. För ingen på IT hade någonsin skickat iväg. Alltså ta kontakt med ledningen på ett annat bolag. Det var ju bara IT-chefen som fick göra det. Och då sa jag till den killen Jari Virtanen som var Transformation Officer på Stena Line då. Då sa jag att han, hej, mitt namn är Amr Mohammed, du måste träffa mig. Och jag tänkte, vad är det för jävla nisse som bara kommer från IT? Och han frågar IT-chefen, vem är det här? Nej, shit, oh, förlåt, han skulle inte ha mejlat er. Han bara, nej, jag spelar ingen roll, jag vill träffa han. Han verkar ju ha något att säga. Så jag gick dit, så jag drog en presentation där jag visade att det här ni gör, det är skit. Det kommer inte hålla. Det är så här vi måste göra. Och han satt där med hakan i golvet. Han förstod inte hur jag skulle reagera. Han tyckte så här, och han berättade det efterhand. Han berättade den här historien hela tiden. Han säger så här, ja, men alltså det han säger är vettigt. Men han är så jävla kaxig och skäller ut mig. Så jag förstod det. Men samtidigt så har han ju visat mig hur det ska göras. Så det verkar vettigt. Så han visste inte hur jag skulle reagera riktigt. Så på den vägen ner så fick jag in en fot där. Och sen började folk höra mitt namn i huset och sånt där. Och sen har vi så här. Varje år har vi någonting som kallas Stenadagen. Där familjen kommer in då, Dan och hela Olsson-familjen. Det är ju fortfarande privat ägt alla de här Stena-bolagen. Och så kommer vd:erna in från de olika bolagen och alla ledningspersoner och styrelserna och sånt där. Så hade IT bett mig presentera då på den här dagen. För att IT hade alltid hamnat i skymyndan. Men det här året skulle IT få presentera. Och då visste de att i och med att de hade sett och hört förut att jag är en duktig presentatör, så bad de mig presentera. Och då sa jag, ja visst, du kan göra det. Så jag visade vad jag skulle presentera. Och då sa IT-chefen, nej men det där kan du inte säga. Nej, det får du inte. Och så censurerade han presentationen då. Och sa, det här får du visa. Ja visst. Men sen på presentationsdagen så gick jag i backstage och så bytte jag ut dem till originalpresentationen. Så jag tänkte, fuck it, antingen får jag sparken eller så blir det bra. Och det jag gjorde då, det här var ju 3 år sedan. Och för 3 år sedan, då fanns det ju inte de här buzzwordsen som digitalisering, AI, machine learning och allt det där. Man började prata om big data för 3 år sedan. Det var typ det man brukade prata om. Att man ska ha mycket data och mycket data är bra. Men det är ingen som förklara vad det skulle vara till för. Men jag, i och med att jag är nörd, så läser jag mycket varje dag. Jag läser typ 40 artiklar om dagen. Det är allt från doktorandpublikationer, patentansökningar, till vanliga artiklar på TechCrunch och Forbes och alla de här, Wired och allt det där. Så redan då så började jag förstå att ja, men det här med AI, det verkar vara någonting som kommer bli viktigt. Och det här var 3 år sedan. Så i min presentation, då ville jag göra en bold statement. Så det jag gjorde var att jag tog fram ett koncept som jag kallar Pluto. Och då sa jag att Pluto är vårt AI och det kommer styra hela Stena inom 10 år. Och det var det han inte ville att jag skulle säga då. För ingen har hört talas om ordet AI. Ingen vet ens vad det är för något, hur det fungerar eller hur man gör för att lyckas med det du precis har påstått att vi ska göra. Men jag tänkte att vi har 10 år på oss, det löser sig. Så då sa jag så här, jag hade tagit fram en film och jag hade gjort en animation och animationen var helt fejkad. Jag hade påstått att det här är data som crunchas just nu i realtid. Men det var bara en fejkad animation. Men det spelar ingen roll, det säljer ju. Så jag lanserade det här Pluto och så kom det film och så är det massa neuroner som krockar med varann och så skapas det. Det ser ut som en hjärna. Så jag bara, det här är Pluto om 10 år. Den här dagen måste ni komma ihåg. För om 10 år så kommer det vara den här entiteten som styr alla bolag. Och det blev helt jävla tyst i salen. Och så ser man IT-chefen där. Han tar sig glasögonen och så tittar ner. Så jag vet inte vad han bara vill. Man ser hur han vill sjunka ner. Och så går det så där. Det känns som det tog typ 3 minuter. Men det tog kanske 3 sekunder. Så ställer sig Dan upp, som är Dan Sten Olsson, ägaren av hela imperiet. Och så börjar han applådera det. Och jag menar, om gudfadern applåderar, då måste ju alla andra också göra det. Så alla ställer sig på och så applåderar. Fan vad bra, och vad häftigt, och vad är det här för något? Och, jag vet inte, men vi löser det. Det är 10 år på oss. Och sen på den vägen är det. Så nu, efter det, då fick jag erbjudandet från Stena Line då, att börja hos dem som innovationschef. Och jag tog det jobbet. Och så la vi ett budskap att 2021 så ska Stena Line vara helt assisterat av artificiell intelligens. Och det som man skrattade åt för 3 år sedan är ju verklighet idag. Så idag till exempel har Stena Line en head of AI. Och det är det enda rederiet i världen som har det.
Vi är och liksom pressar. Jag kan se det som att vi faktiskt börjar förstå en del medicinska saker. Så jag tycker det är otroligt intressant. Hade jag inte haft så mycket annat att göra så hade jag forskat på detta. För att det här tror jag är ett folkhälsoproblem. Så jag tycker, du som lyssnar nu, skärp öronen nu. Liksom, för det här kan påverka dig och din familj faktiskt, så som jag ser det. Det är att den stora avvikelsen, och återigen när man har det evolutionära perspektivet, så har vi allting vi har ätit, även när vi har ätit växterna i naturen, så har alltid varit i säsong. Vi har inte alltid kunnat äta en viss växt. Så det finns en artikel skriven som heter Lost Seasonality. Lost Seasonality på engelska börjar den med, av en kvinna som heter Sally K. Norton. Och den går ut på att nu för tiden så har vi en global matproduktion och vi kan äta nästan vad som helst året runt i våra butiker här, i alla fall i västvärlden. Och det gör vi också. Så vi äter till exempel jättemycket spenat. Jag har patient som gör spenatsmoothie varje morgon, kanske med lite hallon och nötter i och så. Det är bara att det där har vi aldrig kunnat göra förut. Och det kunde ju varit bra. Och det kan hända att det är nyttigt med spenatsmoothie någon gång ibland. Men att äta det varje dag eller varje vecka, det kan få följande konsekvenser, att oxalsyra och oxalater som finns mycket i spenat, det finns jättemycket i det, mycket mer än kroppen kan ta hand om. Så säg att din kropp kan ta hand om 100 mg oxalater på en dag. Och då ta hand om, menar jag, att det tas upp i blodomloppet och så kissar du ut det. För du vill inte ha det, du har ingen nytta av oxalater i kroppen, tvärtom. Om du gör en spenatsmoothie, då kan det vara 1000 mg oxalater där i. Och kroppen kan ju inte kissa ut det. Vad gör den? Den lagrar upp det. Och hur lagrar den upp det? Ja, i form av små kristaller och binder till kalcium och andra mineraler i kroppen. Och det här kan lagras upp i kroppens alla vävnader, för oxalsyra är väldigt liten. Så den kan tas runt i hela kroppen. Då. Så folk kan få egentligen symptom från alla system. Men vanligt är ju att man kan få muskelvärk. Tänk att du har små kristaller upplagrade i muskler och sånt. Ledvärk. Du kan få liksom grus i ögonen av det, för att det är irriterat i ögonen. Du kan få att du måste kissa ofta. Och en sak, om du skulle se att du har grumlig urin, du som lyssnar på detta, om urinen är inte klar, den är grumlig, eller ibland är den grumlig och så, det kan vara oxalater som är på väg ut ur kroppen. Och där känner ju medicinare, alla läkare känner till det, att njursten, det är oftast kalcium och oxalaten består av då. Så det känner man ju till, att det kan bildas kristaller i urinen då och bilda njurstenar som kan göra jätteont och ge problem. Men de flesta som har oxalatproblem verkar inte få njursten, enligt min erfarenhet så här långt då.
Men kan man, om man slutar och äta den typen av föda, kan man så att säga så småningom bli av med de här oxalaterna, eller ligger de där forever?
Nej, de ligger inte där forever, men problemet är att många har ju liksom gått åt fel håll på en stig i skogen, kan man säga, i kanske rätt många år och lagrat upp dem. Och det är ju kristaller, och de försvinner inte på några veckor så här, utan det här kan ta alltså månader till år och bli av med dem. Och man kan ju förstås må bättre under tiden då. Men det är otroligt intressant, för då kan det vara så här, om du slutar äta, säg att du har gjort spenatsmoothies varje dag i 3 år, som en del av mina patienter har gjort, och en del har jag sett, de gjorde spenatsmoothies i 3 månader, sen blir de akut sjuka. Och det finns andra exempel där folk har ätit spenatsmoothies och njurarna har lagt av, och sånt finns det forskningsartiklar om då. Så då, om man slutar med att få in oxalaten i kroppen tvärt, då verkar det vara så här att kroppen känner att det finns inte oxalater i blodet nu. Och då dumpar den ut det från vävnaderna. Och det kan bli väldigt häftigt. Så det finns ju patientrapporter där man tror att de har fått åka till akuten. Alltså, för det blir en metabolkris av detta. Eftersom det dumpas ut så mycket av detta på en gång. Då. Så det här är liksom en egen liten gren av den vården vi bedriver nu. Men du vet, alla patienter jag har på återbesök nu, för det är framförallt senaste halvåret, året, jag har jobbat mycket med det här. Och det är helt galet, alltså det här handlar om hälften av de som kommer till mig. Och de som kommer till mig, de är ju inte, de flesta är ju utmattade, har någon autoimmun sjukdom, olika former av värk och hjärndimma och allt möjligt sånt. Massa olika symptom. Men De provar ju nu att sänka oxalatintaget då. Och vi har inte sagt så mycket vad det finns i mer. För det är ju viktigt för dig som lyssnar. Liksom. Vad är det de finns i då? Spenat, mangold, jättemycket. Nötter, de flesta nötter finns det jättemycket oxalater i.
Och
det
är ju, även jordnötter?
Jordnötter, ja. Mandlar. Många som äter hälsomedvetet drabbas ju av detta, för de tänker att jag ska äta glutenfritt och bakar dem istället på mandelmjöl, och så istället för gluten äter de bovete och quinoa, är en massa oxalater i. De äter inte potatis, som det i och för sig är oxalater i, men de äter sötpotatis som det är ännu mer oxalater i. I potatischips finns det massor med oxalater, bönor, soja, tofu. Så det är ju väldigt mycket veganmat, så finns det också oxalater i. Och det här är ingenting man behöver bli sjuk av om man äter det en månad eller några månader. Men vissa kan bli sjukare snabbare än andra, för vissa har problem med sin mag-tarmkanal, man kan säga på svenska läckande tarm då. Och då finns det forskning som visar att de kan ta upp mellan 3 och 5 gånger mer av oxalaterna ur kosten. Så det är inte så att det drabbar lika heller. Så hela grejen är kanske att man ska tänka efter vad som hade funnits i säsong. Och tyvärr så vet ju inte folk det längre. Vi vet ju inte när åt man nötter förr i tiden. Ja, man åt ju hasselnötter till jul. Det gjorde jag i alla fall när jag var liten. Gjorde inte du?
Men jag insåg också att om jag fortsätter med det livet som jag gör i skogen så kommer jag nog svårt att komma tillbaka. Så tänkte jag ju.
Men det är ganska snabbt marscherat efter 2 månader.
Ja, så... ja visst. Ja, men sen så jag bodde ju kvar ytterligare ett halvår och Frida gick ju på HDK då, designskolan. Sådär. Och sen så...
Men hur gick det där till?
Nej, men så jag bodde kvar och så träffades jag. För hon sa ju så här till mig, men Marcus, du kan inte åka upp till skogen och flumma. Liksom. Antingen bestämmer du det nu. Första gången vi träffades alltså. Jag såg henne på en fredag. Sen så kände jag när man, du vet, får lite feeling. Så tänkte jag, ja men jag ringer nog henne. Ringde henne på söndagen så träffades vi på kvällen. Då säger hon det. Jag vet hur din sort är. Du ska bestämma dig idag hur du ska göra. Antingen så försöker vi någonting. Eller så skiter vi det. Alltså du vet, fattar vilken hård brud.
Ja, det var ju stenhårt.
Ja, stenhårt bara. Och så hon bara kollade med sina isblå ögon. Jag bara blev ju... Ja, men sådär mäktigt på något sätt. Så jag bara, ja men vi kör väl då.
Men hon måste ju ha fattat någonting också för
men jag, du vet när man känner oss, så känner man ju något. Det är inget konstigt. Och hon kände ju och jag kände ju. Och sen så åkte jag upp och så höll vi kontakten. Hon var uppe och hälsade på någon gång och jag var nere. Och sen så kom jag ju ner i maj, juni. Då sa hon alltså upp sin lägenhet som hon hade i Janneberg. Världens bästa lägenhet. En sån helt klockren. Hon bara sa upp den och så flyttade hon ut till en liten stuga på Uckre på 12 kvadrat. Vi hade ingen el, hade en stor tunna på 150 liter vatten på husen. Ingen toalett. Sådär. Och så hade jag gjort ett hörl i väggen och stoppat in en kamin och så eldade vi... Skorstenen var ett spirör, du vet, helt stört nu efteråt. Alltså bodde vi där. Och sen så var hon gravid, gick klar skolan. Och sen så, under tiden hon var gravid så byggde vi en liten... Jag insåg att om vi ska upp till Jämtland, jag vill ju fortfarande dit sådär. Så kan vi inte bo i den här gamla fäbålen jag hade. Det var ju liksom snö inne 3 månader varje vinter.
Ja, för hade du köpt någon fäbål?
Ja, visst, jag gjorde det då. För inga pengar alls liksom. Ja, så då byggde vi en liten stuga där. Så då när Signe var, hon gick klart HDK och jag, Signe var 1 månad gammal, så flyttade vi upp. Så bodde vi där i, ja vi bodde där i många år, utan el och vatten. Så det var väl liksom våra sätt att mötas. Men jag kan ju också se i backspegeln att jag var ju, jäses vad hon har haft det tufft alltså. Du vet, knappt några pengar, jag checkar ut in i familjelivet, typ. Man letar kronor mellan sätet. Antingen får jag springa till hjälpen och handla för 27 spänn. Eller så får jag ta bilen och kan handla för 10 liksom. För det är ändå 2 mil att köra. Och så hon är ledsen och jag bara, men vad är du för himla klenis? Ungefär så, det är helt sjukt. Eller det är plus 10 grader inne och hon tycker det är kallt. Jag bara, men vadå, det är plusgrader. Alltså du vet nu när jag pratar om det så bara, jag är så kalkad. Så såg jag hennes ögon och att hon ändå var ledsen. Hon gillar mig och ändå, men ändå skakade på huvudet. Men vad är han för idiot egentligen? Men det tog tid för mig att bli farsa helt enkelt. Att steppa in. Även om jag älskar henne så hade jag blivit formare de åren ute.
Men att inte hon tog och drog?
Nej, men hon är mäktig vet du. Alltså hon är ju den hårda här. Alltså hårda, hon är lite kärlek men hon gillar ju mig. Och hon och det som är ändå liksom, det är inte så ofta jag pratar om det, men jag tror att en av anledningarna till att det ändå funkat är att jag har aldrig haft problem att ta liksom feedback eller kritik. Och hon, jag hade ju inte koll, alltså jag var ju van vid att, för mig var ju det normala att om jag skulle ta något, ja men mamma ligger på soffan och grinar och det är skitgött väder, om jag ska gå ner och bada så kommer hon grina, så jag får bara gå och bara stålsätta mig. Jag går och badar nu för annars kommer jag dö. Så jag var ju tvungen att få total liksom, för att få på något sätt. Och det var väl lite också det som ingången liksom, när vi möttes. Så det är klart, hon har ju fått allt. Och jag tänkte bara, att ringa hem och säga kan ni fixa mat till mig? Det skulle jag ju aldrig kunna göra. Så när hon säger det till sina föräldrar så tänker jag, shit vad bortskämd det är, så kan man inte göra. Till slut så fattar jag att men det är jag som har det helt konstigt. Hon är ju med det normala. Och just också, du vet, i början att jag vill ju bara springa. Och så har jag ändå barn. Och så när jag då, hon var ju ändå mammaledig på något sätt. Och så skulle jag till hjälpen och kanske jobba. Och så gjorde jag det med tunga ben, liksom. Och hon bara var ledsen för att jag, han kan ens inte göra det för mig, liksom. Förstår du? Ja, det låter helt sjukt.
Men det måste ju du säger att hon är den hårda och liksom hon gillar det. Men hon måste ju liksom, det är ju en story.
Ja, men, precis. Det är ju därför den nya boken jag skriver om nu. Då är det som att, ja nu skriver jag om detta. Det är en kärleksförklaring till henne. Att jag, på något sätt så kände jag att jag gjorde fel. Men jag förstod inte vad jag gjorde. Förstår du vad jag menar? Jag bara kände, vad är det som gnagar? Men jag var så inne i, det var som att min bubbla, det var så tjockt skinn liksom. Men sen så hon med hon har, ja men till slut så, ja men det landar ju liksom. Vi har det jättebra, men jag fattar ju nu liksom, hon kan bli ledsen när vi pratar om detta, men jag tycker att det är sunt att hon blir det, för hon har rätt liksom. Jag var...
Men det borde alltså utan el och vatten med barn?
Ja, flera år. Flera år, vet du. Och vi kanske levde på 4 000 i månaden liksom. Med familj alltså.
Det är helt otroligt.
Mm. Och sen så vet jag att... och så då... Så tänkte jag bara... Så vi har ju pratat om detta. Vi levde ju sjukt enkelt alltså. Och det är helt okej. Men då måste man leva det på samma nivå. Det var som att vi gjorde inte det. Barnen har alltid fått det de har behövt. De har alltid haft jättebra. Men Frida fick ju avstå... För att de skulle få tillräckligt på något sätt. Sådär. Alltså mat fanns ju. Men det var som att hon sa att... För vi pratar om detta jättemycket nu. Sådär. Så säger hon, Marcus, det var som att allting bara var... Det var bara tillräckligt. Det var knappt nödvändigt. Så var det för det hela tiden. Och det är lite så jag har levt mitt liv. För det är först då jag har känt liksom, att det är överflöd. Det bara går fet bort. Liksom. Det ska bara vara precis. Det är som att allting handlat om överlevnad. Och ibland så livet behöver inte vara så. Och det har varit en lång resa för mig.
Men det jag funderar på är ju hon...
Hon borde ju komma... Hon är ju den mäktiga. Jag tänker att hon har ju mest och... Alltså jag tycker att... Jag kan ju fatta att folk är intresserade av skogen och sådär. Men det är ju för att jag har varit helt körkad i huvudet liksom. Och det är, jag kan tro att många behöver skogen. Alltså med psyket och när man har varit lite utbränd och sådär. Men Frida är ju... Om man pratar om företag och har sett liksom att få folk att fatta, så är hon ju helt fantastisk liksom. Jag är så grym att jag har henne liksom. Hon brukar säga så här ibland, eller vi brukar skoja om det. Ja men Marcus, du har ju både lågt IQ och EQ, men du är ju ganska gullig. Så, de... så det ska man inte...
det är ju faktiskt ett rätt bra.
Ja, så jag menar, jag är väl det. Nu börjar jag med gammal och ful, så nu har jag gärna fått känna att jag får börja skärpa till mig här. Jag kan ju liksom inte leva på att jag är snygg liksom.
Vi ska som avrundning här prata lite om the future.
Ja.
Och då pratar vi om den riktigt långa framtiden som kanske inte du och jag får uppleva. Jag vet inte om vi kommer bli så gamla. Men jag tänker mig så här att vi tar oss 100 år fram i framtiden.
Mm.
Och så skulle jag vilja ställa ett antal frågor till dig. Ja. Vad du tror att vi har uppnått om 100 år.
Mm.
Och då är min första fråga. Borde människor permanent på Mars?
Ja.
Varför då?
Det är för att utvecklingen har tagit oss dit och att vi vill... det handlar också om en upptäckarlust. En del undrar varför ska vi ta oss till Mars och varför ska människan vara där? Det handlar också om att robotar kan ju inte förmedla på samma sätt som människor kan göra. Människor har också möjlighet att komma tillbaka och vara inspiration för de kommande generationerna. Så därför tror jag att... Vi har åstadkommit detta.
Men det är bara forskare som bor där? Eller bor det liksom människor där för att nu bosätter vi oss på Mars istället för i Göteborg?
Om 100 år, ja, Göteborg är i och för sig trevlig stad. Men,
det kan ju vara översvämmat, vad vet jag.
Ja, precis. Det kan det vara om man inte har satt upp mina seascrapers i tid. Det får vi väl diskutera.
Just det. Men om vi tar oss ännu längre ut, har vi satt en människa på Jupiter?
Just Jupiter vet jag väl inte om vi ska ta oss till. Nej, men jag tror man har rest betydligt bortanför för Mars, men kanske mer i farkoster, men inte för att etablera permanenta boenden.
Nej, men tänk om, har vi landat en människa på Jupiter?
Nej, det tror jag inte.
Varför inte?
Nej, det är bara mer en känsla.
Det är för långt bort.
Ja, jag skulle tro det.
Är det någon annan himlakropp som jag har, förutom Mars, som jag har landat en människa på?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag tror, 100 år, då är det nog mer rimligt att tänka så.
Kommer vi upplevt en allvarlig krock med en meteorit?
Nej, det tror jag inte.
Varför tror du inte det?
Nej, men jag tror också att vi blir mer, vad ska man säga, vi blir mer duktiga på att tidigt se, och kanske behöver man sätta upp mer strukturer som kan, man kanske handlar om att behöver skjuta sönder meteoriter eller göra något annat. Men jag tror inte vi kommer ha krockat med någon då, utan nej, tror jag inte.
Nej, Trump har tagit fram sin atombomb och skjutit den vägen istället, för han skulle ju bomba orkanen nu, så att ja, stickspår.
Ja.
Vi har haft i den här podden har varit en AI-visionär som heter Amir Mohammed.
Mm.
Och han sa så här att inom en snar framtid, typ 10-15 år bara, så är energi gratis. Vad tror du?
Ja, varför inte? Man ser ju alltså att energi som solenergi och liknande får ju en fantastisk utväxling och kommer till gang på ett helt nytt sätt som vi inte trodde var möjliga. Så att jag tror det här kommer gå också mycket snabbare än vad vi har förväntat oss. Så att, ja.
Så det är inte bara Electrolux som får tänka om utan kanske energibolagen också?
Ja, de flesta behöver tänka om och det är det som är så spännande. Det är som jag säger, att leva, det känns väldigt... På så sätt, alltså om man är som jag väldigt utmaningsdriven och vill vara med och jobba i de här komplexa frågorna, så tycker jag att det känns en väldigt spännande tid att få vara med om. Mm.
Till slut så måste jag avsluta med den här dystopiska frågan.
Mm.
Har vi klarat klimatkrisen eller är stora delar av jorden som vi känner idag, har den gått under?
Nej, men där tror jag väldigt starkt och positivt på att vi har klarat det, och att jag vill ju gärna se då att vi har lyckats få så att Sverige är en av de stora spelarna trots sin litenhet. Men då krävs det ju mer av det här mod och att vi vågar agera. Jag brukar prata om något som jag kallar för why not-personer. Mm. Det vill säga personer som när de ställs inför en liten udda idé eller tanke faktiskt kan säga, tänka sig att säga why not, varför inte. För det är de som verkligen bidrar till att driva utveckling och innovation framåt. Så det är de som vi behöver se kliva fram.
Så fler why not-personer och ja, gärna redan från skolålder då?
Ja, precis. De behövs.
Men jag blir lite nyfiken på det, ja, för du är väldigt positiv här.
Ja.
Då måste vi ändå på något sätt ha hanterat den här CO2-frågan. Finns det någonting här i rymdområdet som säger att det där kan vi lösa på något nytt sätt?
Alltså, nu har jag blivit ganska bortskämd med att jobba så länge ändå som 20 år i rymdsektorn, och vi har ju hittills inte så att säga ställts inför en utmaning som vi inte har kunnat respondera på. Det är mycket tack vare att vi har det unika nätverket som utgörs av att vi är en del av ESA, alltså Europeiska rymdorganisationen, där mitt företag driver den här rollen som innovationspartner. Och i dagsläget är vi ju 16 aktörer, 16 olika länder. Så där har vi ju kunnat hitta svar och lösningar. Och med min ambition att kunna få det här mer ett nätverk på global nivå att öppnas upp och driva de här frågorna, så kan jag inte vara annat än väldigt hoppfull.
Jag tycker att det var en fantastisk avrundning på det här samtalet, för att inge så mycket hopp.
Ja, men man måste drivas, eller jag drivs väldigt starkt av den. Och så att sen är det bra att det finns alla typer av, att allt kan lyftas upp. Men sen handlar det mycket om den här, ändå att man behöver ha en drivkraft och mod och en optimistisk inställning för att kunna agera så.
Jag tänkte så här, att om någon lyssnare kanske har lyssnat på det du just sagt och han eller hon gjorde det på väg till livsmedelsbutiken och ska precis kliva ur bilen. Vilka tre riktigt bra tips tycker du att den här lyssnaren ska med sig in i affären, och vilka produkter vill du absolut inte se att vederbörande tar med sig ut genom kassan?
Ja, jag skulle säga satsa på produkter helt utan innehållsförteckning. Titta på typ grönsakerna, rotfrukterna, köttet. De har ingen innehållsförteckning för de behöver inte det. Du ser exakt vad det är med en gång. Nummer två är de produkterna där du som kommer i en förpackning. Vänd på förpackningen och kolla så att de inte har mer än 5 ingredienser på ingredienslistan. Och som nummer tre skulle jag säga att försök hitta produkter som inte har e-ämnen eller socker eller någonting sånt som sin första ingrediens, utan att de i alla fall har någonting, ett ämne som du kan liksom förstå och uttala som sin första ingrediens, så att det inte är liksom en lång något syntetiskt ämne, för att då är det definitivt inte bra för hälsan. Och jag skulle helst önska att människor köpte mindre av de här syntetiska, konstiga vegetariska substitutprodukterna, som alla de här liksom vegetariska köttbullarna och burgarna och allt vad det är, för det innehåller ju ämnen som kroppen inte känner igen, och näringen i är ingenting som vi kan tillgodogöra oss. Och så skulle jag också önska att folk köpte lite mindre av den här jävla Oatlyn, om man får säga så. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.